Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Och i dagens avsnitt rullar vi ut mattan för Dune 2.
Ja.
Som vi äntligen har sett nu. Mm. När detta avsnitt sänds så är det ju... Ja, vad blir det då? Nästan en månad sedan jag såg den. Och kanske typ 3 veckor sedan du såg den. Något sånt där.
Ja, något sånt
där. Och vi båda har sett den i IMAX, ska vi säga också. Alltså uppföljaren till första Dune-filmen med Timothée Chalamet i huvudrollen som Paul Atreides, heter han va?
Ja.
Även känd som Muad'Dib, ja, eller Lisan al-Gaib. Och Zendaya är ju med, och vi har från första och andra, så har vi även sådana här som Josh Brolin och lite alla möjliga sköna.
Javier Bardem.
Är också med. Men där har vi ju, som sagt, den första kom ju, vad är det, 2021, eller?
Ja.
Och nu, så här, 3 år senare så kommer tvåan.
Ja, det är som förr, egentligen.
Ja, lite som mer som förr, att man inte behöver, liksom, att det går typ 2-3 år mellan filmerna.
Nu var det ju planerat att komma ut 2023.
Ja, så är det ju. Och det blir ju som det blir. Och jag tycker ändå att har man bestämt sig för att göra en trilogi filmer eller filmserie, nu ska vi säga att Dune 3 inte är greenlightad än, så vi vet inte ens om den kommer göras. Men om man har planen så tycker jag ju att vartannat år tänket är rätt bra. Det tycker jag är lagom. Om det går för lång tid emellan så... Då hinner man tappa.
Ja, alltså om man har ett projekt man kan greenlight och vet att man kommer göra dem och man kan spela in dem samtidigt, så ja. Och då kan man få ut dem på det sättet. Men det var ju inte fallet här.
Nej.
Här fick han ju inte andra greenlighter förrän första kom ut.
Nej, precis. Och det var ju lite spännande med det. Och nu har den så sagt, den har ju kommit ut nu och det fortfarande blivit greenlightad den tredje.
Nej.
Men det, jag har väldigt svårt att tro att den inte skulle bli det, med tanke på att den har gått väldigt bra.
Ja, frågan är väl kanske lite om det inte är något självklart än, just för att det verkar lite osäkert på att Denis Villeneuve vill eventuellt fortsätta eller inte.
Ja, alltså han har ju sagt, jag har hört olika här. Det som talar för, är ändå att Timothée Chalamet har skrivit ett avtal med Warner Brothers.
Mm.
Så att han har ju liksom låst in sig till Warner Brothers, vilket talar för att man kommer göra Dune 3. Det som Denis Villeneuve har sagt är att om han kan göra trean bättre än tvåan, och han tänker alltid så, han vill göra tvåan bättre än ettan, och kan han göra trean bättre än han gjorde tvåan, och kommer han göra den, har han sagt. Sen har han också sagt, när han fick frågan, det var inte alls länge sedan på någon talkshow, kring, tänker du göra en Dune 3? Och så har han sagt att, ja, det finns ju en bok till, för nu har han adopterat första boken i liksom Dune 1 och 2, och så finns det ju en bok 3 som heter Dune Messiah. Och då sa han det, att den boken känns ganska naturligt att adaptera den och berätta klart Paul Atreides ark.
Ja.
Och sa han. Och så tänker jag. Och så var det inte med det. Och då tänker jag, då vill han ju ändå göra den.
Jag tror säkert att han vill göra den. Jag tror bara att han behöver motivera sig själv. Precis som han har sagt att den behöver vara bättre. Alltså att han tänker att
ja,
han kan göra
och det
bättre.
Är väl det som är lite.
Jag tror att han vill nog skriva manus eller ha manuset och gå igenom det innan han liksom helt vet vad.
Ja, så är det nog. Och då tänker jag mig lite grann att det är lite. Jag tror att det är därför man inte greenlightar den. För jag tror att han har det nog. Han har nog säkert redan börjat skriva på det. Sådär. Jag kan tänka mig att han har börjat fundera och börjat skriva. Och att han tillsammans med då Warner Brothers och det här har ett samtal liksom. Där man är så här att, ska vi greenlighta nu eller ska vi inte? Så att...
Men jag kan nästan tänka mig att den kommer göras nästan oavsett. Men frågan är om han kommer göra den. För att jag tror att Warner Bros. Kommer nog välja, och de vill ha med honom, tror jag. Det är bara att de behöver fastställa att det faktiskt kommer vara han med innan de går ut, tror jag, som bolaget.
Ja, lite så. Tror jag också att det kan vara. Jag är helt 100 på att det kommer greenlightas. Sen är ju den största farhågan är att om det inte skulle vara Denis Villeneuve som gör det, så kommer det inte bli bra. Alltså det måste vara Denis Villeneuve.
Så bra kan det bli. Det kommer inte vara samma.
Nej, men jag tror inte alltså bra. Nej, men det är det jag menar. För det är lite grann som när man gjorde Star Wars med 3 olika regissörer. Eller 2 blev det ju. Men man hade ju tänkt 3 olika regissörer i sequel-trilogin. Det blev ju inte bra. Liksom. Så att jag tänker att man behöver ha med honom.
Ulrik, så är det originaltrilogin.
Ja, men ändå en Lucas som kunde styra och ställa, som kunde universumet på ett helt annat sätt. Dennis Villeneuve är ju den som kan universumet. Han är ju Lucas i det här fallet. Ja. Så att om absolut en annan regissör, men Dennis Villeneuve måste vara med på något sätt. Ja, ändå.
Det tror jag att han kommer vara. Skulle han inte regissera, ska man vara producent på ett eller annat sätt.
Ja, det hoppas jag i så fall. Men jag hoppas att han regisserar.
Ja, det hoppas jag också.
Så. Sen ska man ju säga att bara för att man har en samma regissör blir inte bra. Prequel-trilogin i Star Wars är ju inte nödvändigtvis de bästa filmerna heller. Och det är ändå samma.
Det är bara samma.
Det är bara samma. Sen har de alla sina svagheter. Alltså sen tittar man, återigen ska man titta på alla filmerna som enstaka filmer i Star Wars, vi ska inte gå in på Star Wars så mycket, så kan de ändå fortfarande vara bra som filmer. Men det är ju en annan sak.
Liksom. Sak.
Och jag tycker väl att alla har sina styrkor som filmer utom den sista.
Jag tror bara det största problemet med att man skulle ta in en annan regissör alltså i en film som, när det kommer till Dune, det är att han har satt liksom sin stämpel på den. Alltså sitt sätt att regissera film, alltså man märker av hans filmer. Man ser när han har gjort dem, och det har han satt sin stämpel på i de här två första.
Ja,
och då är det svårt för regissör att liksom, det är konstigt att komma in och försöka härma någons.
Nej, men det är där som jag tror, då måste du hitta någon som är lik Denis Villeneuve. I det. Och det har vi ju inte jättemånga av. Men jag, för att han pratar väldigt mycket om, han tycker ju... Och
det finns en i mitt huvud direkt jag tänkte på som skulle kunna ta...
Yorgos Lanthimos.
Garland.
Vem?
Garland.
Alex Garland. Ja, möjligt faktiskt att han skulle kunna komma in på det. Vi kan ju prata lite Alex Garland i slutet kanske av det här avsnittet. Det är bara lite grann om den här filmen som ska komma. Påminn mig om det när vi är klara. Men jag hoppas att Dennis Villeneuve gör tredje i alla fall, för det är återigen, han sätter sin stämpel och så som han gör film, jag älskar ju så som han säger själv, för att han tycker ju, och det här kanske inte alla håller med om, och jag håller inte alltid med om det heller, beroende på vad det är för film, men han tycker att dialog är överskattat, och det tycker jag ju är inte överskattat, men han säger att man går ju på bio för att se, inte för att höra. Alltså på det sättet. Han är ju mer för upplevelsen.
Jag fattar vad han menar.
Av det. Och jag är ju helt med på den biten också. För det är lite det som jag tycker är bra med både Dennis Villeneuve, alltså både när han gjort liksom, även om det är dialog, så är det inte fokus på det. Han är ju fokus på det visuella och mycket sådana här saker. Typ Arrival och Blade Runner 2049 och Dune då till exempel. Så att jag älskar ju det sättet.
Men det är därför man har, alltså han är väldigt mycket mer alltså klassisk old time director i sin stil och sitt sätt att berätta på. Han är mer liksom lik hur man gjorde hans filmer liksom narrativt är mer och berättarteknik är mer likt liksom filmer som typ Lawrence of Arabia, alltså den typen av film.
Ja.
Med ett annat typ av tempo än om man jämför med liksom dagens snabba tempo actionfilm, så att han, det är därför jag också gillar honom, för jag älskar det gamla liksom lugna tempot, om man tog tid och lät saker ta den tiden behöver och man berättar på ett sätt som man kan berätta effektivt. Och det är också därför man har en gammal serie som jag sagt förut, är show, don't tell. Så att begränsa dialog är, kan vara väldigt bra om man vet hur man arbetar.
Ja, men jag tycker att
för
det är
för
bra.
Mycket dialog kan ju så lätt bli liksom dåligt.
Ja, och det här är ju grejen som jag tycker att han gör så bra, vilket jag är tacksam för att han då gjorde ettan och tvåan. För att om man tittar på den gamla Dune som gjordes av Fincher, var det va?
Nej.
Vänta, Lynch är det som gör det, va?
Ja, vad fan var det som gjorde
det? Men det är Lynch.
Dune. Jag också för att det är Lynch. Lynch.
Ja, Lynch. Precis, jag blandar alltid ihop han och Fincher. Men när Lynch gjorde den, för då är det ju en film som ju, alltså det som han har gjort med Dune 1 och 2, det gjorde han på en film, Lynch, med alltihop. Och där är det, han försöker använda sig av vissa liksom, kameratekniker och sånt, han liksom får drömsekvenser och gör massa sådana här flummiga saker. Men också sjukt mycket dialog för att förklara ett känsloliv eller förklara hur man känner. Mer
har man mindre tid så måste man ju ha dialog.
Ja, och det är det här som är det stora misstaget i dem på det sättet. Sen finns det ju saker som jag tycker är cool med Lynch version. Jag tycker fortfarande att estetiken är sjukt snygg och mäktig, alltså som de kör. Och den ser man ju ändå att de har inspirerats av ganska mycket. Ja. Det är ju H.R. Giger som har designat mycket Och Horry Giger, eller Giger som man också kan säga, är ju mest känd kanske för att göra Alien,
ja.
Alien-monsterna och den världen också. Så där. Men det kan man nästan se och det tycker jag man inspireras rätt mycket av här. Men jag tycker att det är bra för att här är det inte det här, det blir liksom inte så mycket så här exposition med att man ska förklara Nej. Saker i liksom, överförklara eller göra det i text. Och här blir det så här lagom. Det är både det filmiska och man förstår vad som händer och så är det lite dialog som förklarar kanske vissa. Men det är inte alls samma sak. Jag tycker att här är det inte att man känner sig dum som publik. Utan man hänger med och det känns naturligt att vissa saker sägs och sådär. Jag tycker att han gör det bra. Han gör likadant i 2049, alltså Blade Runner. Som inte heller har supermycket dialog. Och det ska jag säga att det har ju inte första Blade Runner heller.
Nej.
Egentligen. Så jag tycker att det är riktigt bra. Sen är det ju kul också om man tittar på då Arrival, som i princip handlar om en film som handlar om kommunikation.
Nej.
Inte heller så mycket dialog.
Nej.
Otroligt fascinerande. Jag älskar ju den. Det är en av mina favoriter. Och det har ju blivit det. Alltså, redan Arrival fick jag upp ögonen, ska jag säga. Men framförallt med Blade Runner. Just för att Blade Runner, när han gjorde den, det var så att göra Blade Runner, en uppföljare till Blade Runner,
ja.
Är svårt.
Ja.
Och han lyckas ändå göra det på ett sätt så att jag som älskar Blade Runner 2049 också.
Mm.
Och tycker att det känns som typ samma ställe. Liksom. Och det vet ju fan någon annan regissör hade löst att göra på det sättet. Så att jag tycker att han är fantastiskt bra. Han är ju där uppe med Nolan. Jag tror till och med att han är mer favorit för mig nu än vad Nolan är. Så tittar man på de filmerna som de har gjort så tycker jag ändå att Denis Villeneuves senaste, om vi tar från Arrival och framåt, Arrival, Blade Runner, Dune-filmerna, liksom de typ fem senaste, om man säger fyra senaste, och jämför med Nolans fyra senaste, så tycker jag att Denis Villeneuves fyra har högre klass än vad Nolans fyra senaste har.
Ja, alltså för mig, jag tycker han är en oerhört intressant filmskapare i allmänhet.
Ja,
han är en regissör som man märker älskar filmmediet.
Liksom. Ja, verkligen så. Jag såg någon sån här när han och Christopher Nolan satt bredvid varandra och då kände jag bara, pff, vet, det hade jag hade blivit så starstruck med båda de två som sitter. Men jag tror att de är bra. Det hade varit intressant att se Denis Villeneuve. Vi får se vad han ska göra nästa gång efter Dune. Alltså jag är så nyfiken på vad hans nästa projekt ska vara.
Mm.
Jag har hört något rykte om det, men jag kommer inte ihåg vad det var jag hörde nu som man pratar om. Vad fan var det? Ja, skitsamma. Det hur som helst blir väldigt intressant. Men om man ska gå in på Dune 2 då. I första Dune så slutade ju ändå med att alltså Paul Atreides, alltså Timothée Chalamets karaktär och hans mamma, spelar Rebecca Ferguson, har träffat på då Javier Bardems de här alltså Desert People,
stammen, gruppen.
Ja, de här Fremens då som tillhör, och de ska ju ta sig då till de ska ta sig till stan, eller man ska säga, där de här andra Fremens finns, där de samlas. Och där börjar ju liksom film två. Att de är på väg dit. Och så är de ju såklart lite jagade då av Harkonnen-huset som letar efter. Framförallt så letar de ju efter Fremens, alltså de som förstör maskinerna, för de vet ju inte att Paul Atreides lever. De tror att alla de är döda i princip då. Men ja, dina intryck, vi såg den på IMAX, ska jag säga. Jag vet att du hade lite problem med IMAX.
Ja, men det för mig bara med IMAX var att alltså det blev, för mig var det liksom som konstant, alltså eftersom musiken är ju liksom pampig i Dune. Och då lägger man ju liksom vibrationen i det, alltså i pampet av musiken. Vilket, alltså jag tycker att det är nice, det är jättenice. Det är bara det att det blev lite för mycket för mig, alltså att vibrerandet blev liksom neutralt för mig. Så att, för att det var så hela tiden, så att det var som att jag inte fick effekt av det till slut.
Mm.
För jag tycker att det var jävligt snyggt när det mer poängterade sig typ ljuddesign och sånt, liksom när det var lite andra grejer som hände. Jag tyckte det var snyggt. Så att det var bara, alltså, jag har inte gjort filmer sämre. Det är bara IMAX-upplevelsen.
Jag förstår vad du menar. Egentligen. Jag blev så här, det var roligt när jag gick och såg den. Jag tänkte lite tvärtom. Jag älskar ju att det var så. Det finns ju två saker jag tänkte på. För jag älskar när det var det här vibrerande hela tiden. För jag tyckte ändå att det kändes som att det verkligen hände så brutalt. Det är så stort alltihop. Jag älskar ju det. Jag tyckte det var sjukt bra. Sen var det den första saken jag reflekterade dock över när jag satt där, var för att jag satt i en ganska lugn biosalong. Jag gick ju mitt på dagen eftersom jag var ledig. Och då var det liksom, det var inte så många där, det var rätt lugnt. Jag satt liksom bara, inga problem så här. Och helt plötsligt drar de igång IMAX och det är så jävla hög volym att jag blir så här, men fan, grannarna. Så tänkte jag direkt. Jag tänkte, men vänta nu, jag behöver inte tänka på det här. Jag får bara slappna av och bara gilla. Och då var det så skönt att bara kunna känna att de kan brassa på. Jag behöver inte oroa mig liksom. Så här, och det tyckte jag ändå var lite skönt. Men jag fick på riktigt, höll jag på att börja gråta. För att de har nämligen när det kommer det här, som är innan filmen drar igång. Ja. När det bara är svart skärm och så hör man så här citat. Ja. Som kommer från, alltså citatet låter ju som de här, vad heter de? Sarkoner, alltså vad heter de? Ja, kejsarens livgarde typ. Ja, de här, ja. För det ser man i första filmen när de tränar och står och har de här mörkare, de här. Och det, den som var precis innanför, jag fick typ nästan börja gråta för jag tyckte det var så mäktigt. Jag fick rysningar direkt, för det var så jävla coolt. Jag bara, du vet, shit, var så jävla mäktigt. Och det roliga med den, röstar jag inte om du har hört det, men den rösten som är där, det är ju Hans Zimmer. Vad jag förstår det som. För det var så här, till första filmen, när han skulle förklara för, och jag tror att eventuellt om det används i första filmen också, vet jag, minns jag inte, men när han skulle förklara för Dennis Villeneuve hur han tänkte att de här skulle låta. Ja. Typ. Han hade så här, typ hur man skulle göra musiken och hur det skulle vara till det här. Så han tänkte så, ja, men försökte han förklara för Dennis Villeneuve hur han skulle göra, men så kunde han inte göra det. Mm. Så att han spelade in och skickade till honom. Och sen hamnade det i filmen då, i början här. Vilket jag tycker var lite, lite kul grej ändå. Men den var sjukt, sjukt mäktig, ska jag säga. Så, nej, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Du får nästan börja, alltså så här, fortsätta prata, för jag är salig egentligen.
Ja, alltså, jag är väl lite mer, för att den har ju fått väldigt bra kritik, filmen. Den har ju fått.
Ja, den har ju fått bra kritik som typ den bästa science fiction-filmen i modern tid. Och jag tror Spielberg hade gått ut och sagt att det är,
ja, det är bland den bästa science fiction han sett. Liksom. Jättehyllad. Och jag tycker att det är en jättebra film. Det är mer att jag vet att jag, det var någonting med första part one som jag gillade så mycket. Jag tror att det var lugnet i part one. Alltså det här tempot som var mer utforskande tempo av typ, det kändes utforskande i typ liksom världen, också utforskande i typ berättelsen hos liksom mellan karaktärer och plott typ. Mer i första, medan andra är väldigt liksom mer riktat till ett mål. Vilket jag tror bara, det är ju bara subjektivt vad man liksom föredrar. Så det liksom kände jag att jag fick mer ut från första filmen. Däremot så är det ju, alltså det är ju, skådespeleriet är ju svinbra och musiken är svinbra och fotot är svinbra. Och det jag gillar också är väl lite mer, alltså dels är det ju hans utveckling, alltså Paul, att han är så motstridig i hela den här grejen.
Jag vill komma till det också.
Och att han liksom sen tar beslut om att han väljer en väg sen, för att det är det han behöver göra liksom, och spelar på liksom hela den här utvalda grejen. Men det är också samtidigt, det jag tyckte var liksom nice med tvåan var ju att det var lite mer, alltså lite mer om politiken kring allt också. Vilket jag tycker är intressant att veta, och som jag tycker känns mer nödvändigt också i del två. Alltså eftersom att det läggs mer på varför Paul ska göra som han ska göra. Då behöver man också veta liksom varför, och då behöver man ju få in andras point of views liksom och grejer. Jag hade gärna kunnat ha ännu lite mer av politiken runt omkring faktiskt. Jag hade inte haft någonting emot det alls. Och jag hade nog kanske velat, alltså jag tycker det är nice att man har en värld där liksom saker är som det är. Och alla vet hur saker är. Men ibland kan jag vara också lite att jag hade velat ha kanske lite förklaring ibland på varför någonting är som det är. Alltså ett exempel jag har är där Harkonnen hemvärlden. Jag blev lite så här, varför det såg ut som det gjorde. För det är ju liksom typ svartvitt. Fast det inte är svartvitt.
Nej, det har de ju också gjort ett medvetet val. Det pratar ju Dennis Villeneuve om lite grann, för de har ju valt att filma det svartvitt.
Ja.
Vilket är, för det ser man ju i vissa scener när de är där, så är det inte svartvitt. När de har varit inne i till exempel så har de ju kört och ser man. Men sen så när de är med i de här stora miljöerna så har de gjort det svartvitt. Just för att få känslan av det. Alltså,
jag hade bara velat veta varför den planeten ska representeras så. Alltså varför? Jag hade bara velat ha det.
Nej, men jag håller med dig och jag hoppas ju att man kanske får reda på det mer sen.
För vi får ju veta väldigt mycket om liksom, Arrakis då, Doom-planeten, får vi ju veta väldigt mycket om.
Ja, ja.
Medan allt annat får man liksom inte riktigt något.
Nej, men jag håller med dig.
Någon feeling för varför det är.
Nej, men jag håller med dig. Jag hade också, det kan jag hålla med, verkligen. Och jag hoppas att man eventuellt får se mer av det. För att jag tycker ju just när man får se andra världar, det är samma sak som i första, för då får du se ytterligare den här, när de här kejsliga soldaterna, när de tränar. Ja. Den världen är utformad på ett sätt, för det är typ en träningsanläggning hela stället liksom. Men just Harkonnen, alltså jag vill ju veta mer dels hur världen ser ut och hur den funkar och lite grann varför de är som de är.
Ja,
det. Och det tror jag finns i, alltså om man tittar på böcker och så lite så här mellan raderna, så har man ju förstått det här med att de jobbar ju väldigt mycket med typ så här genmanipulation och mycket typ kemikalier för att förlänga sina liv och allt möjligt sånt där. Men man hade ju velat veta ytterligare där, varför är de som de är och hur är deras kultur? Så att jag håller med dig och så att jag hoppas att man får se mer av det, för nu är ju, alltså, nu har inte jag läst Dune 3 och sådär, men vad jag har förstått så är det ju, det ser man ju också i slutet på tvåan, de åker ju iväg och ska liksom kriga och strida.
The Holy War.
Ja, och här kommer det ju vara, vad jag förstår så kommer det ju utspela sig, alltså, tror jag, på fler platser också. Man kommer eventuellt få se fler ställen och det ska bli lite spännande att se om man får ihop det till en film. Om man ska behålla samma typ av tempo. Hur man väljer att göra det i så fall. För jag ser ju lätt att den skulle kunna bli två filmer egentligen kanske. Om man ska behålla det tempot. Men jag håller med dig. Jag tycker att Harkonnen-världen är en extremt intressant värld. Just för att de är så brutala. För att alla verkar ju vara lite åt det hållet. Sen ser man ju också att alla verkar vara sådana, men just typ Fade då, som spelas av Austin Butler, han ses ju ändå som en psykopat även av dem. Alltså, han är ju brutal på något sätt, och man ser ju ändå, du har ju tjänare och sånt som han bara mördar hur som helst, och de är ju rädda. Så att alla är ju inte riktigt så psykopatiska, men det är någonting i kulturen gör ju att de är sådana.
Ja.
Och det är ju lite, det måste ju vara superinspirerat av typ Caligula, kejsar Nero och de här gamla romerska som var helt sjuka i huvudet också i princip då, va? Jag håller med.
Sen kan vi tycka lite så här, alltså just för att tvåan är mer liksom att det finns en riktning mot liksom, Paul behöver ha ett val han behöver göra. Jag vill också lite samtidigt, jag vet inte om det är för att det berättas eller om det är bara för att jag liksom förutsäger någonting i huvudet eller för att jag bara antar, jag vet inte vad det kan vara. Men för mig var det aldrig, fanns det aldrig ett annat val för honom. Det var så här, det kändes hela tiden som att det är så det kommer bli. Och på det sättet så var det lite så att jag tyckte lite att det tog ifrån lite utvecklingen. Alltså det var inte så förvånande för mig att han valde det han valde. Men ibland känns det som att det var lite uppbyggt, ibland i narrativet, som att man ville säga typ att men vi vet inte riktigt vilken väg han kommer gå. Men för mig var det rätt självklart vilken väg han skulle gå.
Ja, nej, jag tycker också att det är rätt självklart. Det kan också bero på att jag har sett förra filmen också. Men jag tycker att det bygger upp, alltså det bygger upp som att det finns en utväg, alltså en annan väg att gå, men samtidigt som att den vägen är inte den rätta att gå ändå. Alltså, för att, och det är ju det här som hela tiden går i valet. Till slut då när han väljer att dricka den här liksom, livets vatten, som man kallar det, så får han ju den här, för det vet jag, den gamla filmen så gör han ju det, så han är med de värsta plågorna. Sen vaknar han ju upp och har jätteblå ögon och är typ, ja, han blir typ en gud. Alltså han är typ super så här, mäktig efteråt. Och det tycker jag är bra här, att han ändå inte, det är så subtilt. Han är mäktig fortfarande och han vet hur saker och ting, han kan ju se typ vad som ska hända och så här. Men att det är ändå så subtilt att han inte överspelar supermäktig.
Nej.
Men han har ändå fått lite mer självförtroende och de här bitarna. Och då ser han ju att han måste gå en viss väg.
Ja.
Och då blir det självklart på något sätt. Jag tycker ändå att man, det är liksom den här konflikten. han vet vad som kommer hända, men alternativet är ju sämre, typ, alltså om man inte gör det.
Ja. Jag tycker att, alltså för mig var det också lite, det kan ju ha att göra också med att det är egentligen en berättelse delad i två, att det blir ju lite omskift liksom i narrativ. För att jag tycker att det är väldigt intressant när han får den kraften att veta, liksom se saker och välja rätt, typ utifrån vad för resultat han behöver ha. För det är ju nödvändigtvis inte rätt för vad han kanske vill personligt. Och det ser man ju lite där med Zendaya och blickarna och allt han gör i slutet där. Men för mig blir det ju så här, där ligger ju någonting intressant. Därför skulle ju då en trea vara superintressant, tycker jag. Att se han greppas med det. Liksom att så här, han gör val som han vet han behöver göra, man kanske inte alltid vill göra.
Mm.
Och att han inte alltid kan förklara ens varför han gör dem.
Nej, men lite så. Det tycker jag ändå att det är. Och det, man är ju lite utforskande på det. Men jag tror inte att man tog med sig det jättemycket. Kanske så, men man ser ju ändå att han är väldigt orolig för just Zendayas karaktär. Alltså Chani.
Ja.
Och han fattar ju då att, och det här är ju frågan hur mycket han gör för, det är väl så att många kommer dö och sådär, om man gör ett val. Eller så där. Men det är ju också den här personen att han faktiskt älskar henne och inte vill att hon ska dö.
Mm.
Så att valen han gör, då är ju frågan så att, är de egoistiska? Eller för att han inte vill bli av med henne? Eller, eller är de altruistiska för att han inte vill bli av med henne? Eller alltså, är det människorna stort över hela galaxen som är viktiga? Eller är det hon som är viktig? Ja. Och det där är ju någonting som jag tänker att det får man utforska senare.
Ja.
Om man kan göra rätt val och kanske rädda alla. Eller om man, hur det nu kan bli då. Men det kommer ju absolut bli ett stort jävla krig i alla fall. Så är det ju helt klart.
Sen kan jag tycka att det var kanske lite, men det är också här, jag vet inte hur boken är, så man förhåller sig väl till boken, antar jag. Men jag hade bara velat ha mer, jag vet inte, jag hade velat ha någon form av konflikt mellan vad heter Austens karaktär?
Fade
och då Paul. Alltså lite mer bara för att det, när de har sin fight där i slutet, den är ju svinnice sekvens och spänt som fan. Jag vet inte, jag hade velat ha att de hade någon lite mer så här, att de hade liksom på något sätt, inte att de hade behövt träffat, men på något sätt när det typ berättat liksom att det finns en friktion mellan dem, bara för att liksom öka upp spänningen lite mer. För att han, det är samtidigt också, jag tycker liksom inte, jag var liksom inte heller nojig i den scenen att Paul skulle förlora.
Nej,
man det, säger, nej. Man visar ju så här, det är också lite konstigt, de pratar om han, Fade, att han är liksom duktig och farlig och hemsk och sånt där. Men samtidigt tycker jag att när man introducerar honom från början så visar man att han inte är det egentligen, för att han har skydd, eller han har ett skydd som han sen då såklart tar bort då, men det gör han ju när det är sista kvar.
Ja. Och där ska man säga att, jag menar, visst att han ska vara skicklig, det är ju en sak, men framförallt så är det inte det som får prata om, utan det är att han är psykotisk.
Ja.
Alltså att han är galen mer eller mindre och helt störd. För att jag tror inte att han behöver nödvändigtvis vara typ den bästa krigaren folk har stött på egentligen. Och det tycker jag man målar upp ganska bra i just sekvenserna innan när han slåss. Att man ser att möter han någon som är riktigt bra, så har han inte helt lätt för sig ändå. För att det är inte heller helt lätt att slåss. Det är ingen som är typ överlägsen. Det finns väl några som har varit bra. Typ Josh Brolins karaktär är bra. Och de här vissa Fremens. Och sen då Jason Momoas i första. Som är lite så här väldigt duktiga då. Sen har ju då, alltså, Paul Atreides har ju också växt upp med de här som tränat honom mycket, och det är samma sak med Fade, har också vuxit upp med det, men han är ju så jävla psykopatisk så att han liksom förstör sig. Och jag gillar ändå, jag förstår att man kanske vill ha en lite mer djup, alltså en lite mer personlig konflikt mellan de två. Samtidigt tycker jag att det gifter sig så väl med att han skiter totalt, han har inga konflikter med folk. Han bara är en psykopat och vill alltså slåss,
ja, men han, oavsett. Han, jag känner, liksom. Ja, men det håller jag med om. Jag känner inte att han har behövt ha det, just för att han är psykopat. Jag hade velat ha Paul.
Ja, på ett sätt.
Jag hade velat ha Paul lite mer investerad, alltså just, alltså att han var investerad just i att slåss mot honom bara.
Ja.
För i stunden där är det ju så att han slåss mot vem som helst.
Ja, lite så är det ju. Fast han slåss ju mot sin, vad blir det då? Kusin eller vad fan han nu blir.
Men det är ju kusin han inte känner.
Nej, men typ så. Men
alla de verkar ju typ släkt med varandra på något sätt.
Ja, det är ju det som är så spännande också. Och det är en sak som jag faktiskt inte minns från första, förrän jag, eller sen när jag liksom hörde i filmen att han är delvis Harkonnen.
Ja.
Att alltså mamma Rebecca Ferguson är en Harkonnen.
Mm.
Och det visste inte hon ju själv heller.
Nej.
Tydligen, för hon drack livets vatten och fick reda på det. Så att hon är ju då dotter till baronen, tror jag, blir det, va?
Ja. Det tycker jag dock, jag vet inte, det kanske är så i boken, men jag tyckte hela den, det tyckte jag var rätt, det kändes väldigt bara exposition. För att det kommer från ingenstans, och de har ju förklaring på varför de vet det, för att de har druckit det här vattnet, men det är ju samtidigt så här narrativt. Jag tyckte att det var lite så här, ja, du bara vet om det.
Ja, lite, men så, jag tror att det är så i boken.
Och sen är jag också, ja, men det tror jag också att det är, men jag är också så här, vad kommer det ha för påverkan?
Nej, alltså det är det som är grejen, för det handlar
om ens någon.
Ja, men det handlar ju mer om, alltså, har man blodet därifrån, du skapar ju en större legitimitet för dig att ta över som kejsare, ja, ja, ja. Om du har flera blodsätter i dig, så det är ju en fördel. Sen är det ju det att Fade då, alltså Austin, hon är ju inne där, en av de här Bene Gesserit, som spelas av Bondbruden, vad fan är hon heter? Lea Seydoux,
ja.
Som går in och typ har sex med honom, och så blir hon gravid direkt. Så här. Ja. Och det är ju skickligt gjort. Liksom, så här. Men då har man ju lite hot där helt plötsligt, att det finns en ättling kvar, alltså så, som kan bli något. Det får man se vad man gör av det. Jag blev lite förvånad, jag visste inte att Lea Seydoux ska vara med. Jag har hållit mig ifrån så mycket också, för att jag har inte velat veta så mycket. Så att jag blev lite förvånad att hon dök upp. Och det är också lite roligt, för att hon är ju ändå, alltså Lea Seydoux är ju, hon är inte purung egentligen. Hon ser fortfarande rätt ung ut, men hon är inte jätteung. Nej. Jag tror att det kan säkert vara typ 20 år mellan henne och Austin Butler. Eller i alla fall 15 år kanske. Mm. Men det var lite coolt. Sen vet jag att många pratar ju också om Anya Taylor-Joy.
Mm.
Som var med, många som vill säga, åh, ingen som sagt att hon är med, och det blir lite så här överraskning att hon är med. Hon är med väldigt, väldigt kort.
Jag hade, när hon dök upp i filmen, så var jag så här, oj, det är hon, så var jag så här, just det, men jag har läst att hon skulle vara med. Vi hade glömt bort det.
Ja, jag hade nog inte glömt bort det, det hade jag inte gjort. Men jag satt så här, okej, jag undrar vad de tänkte att hon skulle spela. Sen kom jag på under filmens gång, ganska tidigt, att jag fattade vem hon skulle vara.
Mm.
Men jag hade trott att, jag tänkte att det skulle gå en annan väg, men det blev som det blev. För att grejen är att när hon är, alltså, ja, det är spoilers, det får ni ju köpa bara. Men det är ju så här att hon är ju det ofödda barnet som mamman kan kommunicera med. Och så är det även i boken och i den gamla filmen.
Mm.
Men där är det också, att jag tror till och med att i gamla filmen att hon, och även i serien som har gjorts, eller det har gjorts flera serier, men så föds ju hon och är... Alltså, hon föds helt enkelt och är supersmart och konstig. Alltså, hon är som sin mamma, fast överdriven.
Ja, nästan, det är ju någonting.
Men hon är ju, jag tror att jag fattar det som, för jag tror att hon är en, vad jag uppfattar från serien och sånt som jag tittar på, om jag ska komma ihåg, så är hon är mer en hel god karaktär än vad typ mamman är.
Mm.
Alltså, hon är mycket mer så här, ja, vill det bästa för alla. Sen är hela grejen att när hon väl föds, hon utvecklas mycket fortare. Hon växer upp, alltså,
fort.
Så att jag tänkte att hon kanske kommer bli, liksom, till och med kanske bli så pass vuxen att man ser det i filmen. Men det blir hon ju inte. Hon föds ju inte i filmen, utan man ser ju bara en mental, alltså en fantasiplats de möts på när han ser eller hör henne då.
Ja.
Tyckte jag passade in bra. Jag har inget emot den grejen. Så att det var
hon. Det talar ju också för att en trea starkt kommer.
Ja, alltså det är ju uppbyggt för att det ska vara, alltså det är ju uppbyggt,
det
så.
Det kostar pengar att ta in henne. Och att ta in henne bara för det hade inte bolag gjort om inte de tror att det ska göra.
Nej, alltså det är ju det som är grejen. Jag tror att, alltså det är alla, alltså jag tror inte att man tänker att man ska göra en trea. Alltså det vore väldigt märkligt. Sen är det ju som sagt, som jag säger, det är ju nästan vanligare att göra kvadrologier idag än bara det är trilogier. Så att jag skulle inte bli förvånad om de gör två filmer till. Men det är lite grann om Denis Villeneuve orkar, för att som sagt, han har ju något projekt som jag kommer inte ihåg vad det var nu, men som också låter intressant, som är så här att, ja, göra Dune 3 och så ska han kanske göra en Dune 4. Det tar ju lång tid liksom. Helt precis.
Ja, ja.
De här två filmerna till, vi pratar ju kanske, ja, det kanske är 10 år av hans liv.
Mm.
Liksom, det är rätt lång tid ändå.
Ja, det är lång tid.
Så att vi får väl se. Samtidigt är det klart att man kan göra filmer lite... liksom bredvid varandra, man ska säga.
Ja, det är
liksom mellan, när det går in i postproduktion någonstans, så kan han börja göra något nytt och sådär.
Någonting jag tänkte på också, som jag tyckte Austin Butler gör så jävla bra, är att han låter ju precis som Skarsgård.
Ja, och det här är spännande, för att jag vet att många, de första gången jag hörde så sa folk att han gjorde det och var, tyckte det var bra. Sen hörde jag några som störde sig på det och tyckte att det var töntigt, typ att det var så här grej. Jag tänkte att jag ska gå och titta och se om jag, vad jag tycker. Mm. Och jag tyckte att det var så briljant. Jag tyckte det var så jävla bra att han gör så. För att han låter precis som Stellan Skarsgård.
Exakt som han. Det är liksom rätt sjukt att han lyckas låta
så. Ja, men han låter så. Han har ju samma dialekt. Eller samma den här liksom,
han har samma tonfall i
samma
orden.
Tonfall och samma. Han låter ju som att han är typ svensk. Alltså ja, om man ska vara sånt typ som Stellan gör lite grann. Och gör det så bra. Och jag tycker ändå att de bygger upp det så pass väl också i det. Att man förstår att det finns en koppling mellan Stellan och Fade, alltså hans favoritbrorson och eller brorson eller dotterson eller vad det är. Och baronen, att det finns en koppling där han typ ser upp till honom fast han ändå inte tar vilken skit som helst från honom, men att han ser, alltså att det finns den, att han verkligen, han skulle kunna se upp till sin liksom, och ha liksom uppfostrad där och ha den det stuket som hans då blir det farbror eller morbror eller vad det nu är har. Vilket jag tycker ändå är bra. Jag tycker att han gör det jävligt bra.
Det är svinbra. Det är imponerande att han kan göra det så bra.
Ja, jag tyckte att det var ett bra grepp. Till skillnad från vissa som tyckte att det kanske är dåligt. Men jag tyckte att det var ett bra grepp.
För det är ju inte så. För jag kommer ihåg också att jag läste att han hade så här gjort så här. Han övade inför film för att låta som Skarsgård. Det att jag läste. Och då var jag också så här. Och då tänkte jag bara att okej, så han ska ha en svensk brytning. Men sen är det samtidigt Skarsgård i den rollen, han pratar ju inte som han naturligt pratar, han pratar ju också som en karaktär. Så att det är liksom, det är två dimensioner av att liksom av, som Austin behöver härma. Han behöver låta lite svensk men också lite som Skarsgård har valt att representera den karaktären.
Ja, för det är den här Ritter Asbjörnsröst när han pratar så, och det tycker jag han gör det jävligt bra. Sen är det också det här med Stellan, även om man kan höra att han är lite svensk. Det är ju fortfarande inte värre, inte så här hello everybody. Alltså det är inte
Muppet-svenskan. Liksom.
Nej, utan det är ju verkligen en amerikansk svenska. Så att det är ju inte så här super. Så det är ju väldigt subtilt, vilket kanske också gör det lättare för en engelskspråkig att hantera det än en riktigt rejäl svensk Micke Persbrandt brytning. Liksom. Men han gör det jävligt bra. Jag tycker att det var ett bra grepp och jag gillar det. Sen gillar jag också som karaktär och jag gillar Austin Butler som skådis.
Ja, också. Sen gillar jag i filmen, i tvåan, jag gillar hela den här grejen med Bene Gesserit. Mm. För att de är ju så himla så här manipulerande.
Alltså Bene Gesserit är ju vidriga.
Ja, de är vidriga, exakt. Och det är det som jag tyckte var så nice i tvåan, att de börjar få lite liksom kickback till liksom.
Ja, jag tycker det är så jävla gött.
Det är bara gött och nice att se liksom.
Ja, jag tycker att det är så
samtidigt som att de är fortfarande så här. När hon på i slutet när hon säger typ du valde fel sida, hon bara vilken sida liksom, hela den, då är hon bara fan ta dem, alltså de bara manipulerar och bara är bakom i skuggan i allt hela tiden.
Jag tycker att de är vidriga. Det ska ju komma en serie,
ska det?
Med Bene Gesserit.
Okay.
Som utspelar sig, alltså det är samma, alltså det är typ som man gör The Penguin-serien till The Batman. Ja. Det ska ju komma en som handlar om Bene Gesserit. Och den är inte så långt ifrån. Den är ju färdig spelad och sådär. Så att jag tror att den kommer, om den kommer sent i år eller sånt där. Men det ska komma i alla fall en. Liksom, och det ska ju vara som någon typ av prequel, tror jag. Jag tror inte att den ska utspela sig. Eller var det mellan ettan och tvåan? Nej, jag tror att det här är innan. Alltså det är någonting för att man ska förstå vilka de är.
Det kan ju, typ. Ja, det kan ju inte vara mellan ettan och tvåan. De är ju samtidigt.
Ja, men att det ändå ska utspela sig typ när det händer samtidigt. Ja, typ sådär. Men jag tror inte att det var, jag tror att det är en prequel mer för att få en förståelse av
vilka de är
och den här jävla profetian de pratar om, hur den kommer till, typ.
Ja, för hela den grejen är ju skum, egentligen. För det är ju såhär, de hittar på grejer på planeter, det vet vi ju. De hittar på myter och sånt. Men nu blir det ju liksom att det de hittar på, det blir ändå sant.
Ja, typ.
Vilket är så underligt.
Ja, och det här är ju lite så här, för att det är ju, återigen så är det ju, det här är lite som är spännande, för de har ju till viss del sanning och till viss del inte sanning i mycket av de säger. Det är precis som de alltid, att de bästa lögnerna har ett korn av sanning, alltså lite så. Och det är lite så de jobbar, och de har ju ändå den här förmågan att se in i framtidsgrejer och se saker, så att det ska bli spännande att se hur de hanterar det.
Men det är också lite, jag tycker det känns som att de är en sån här organisation, vet, som planerar för allt, och typ att de så här slänger ut liksom, delar lite överallt så här. Och ha så många kort.
Ja, men lite så är det ju. Och jag vet att när man
så
läser,
funkar inte det här så har vi det som
nej,
backup.
Och jag vet att
det så har
nu
vi det
har inte jag läst, alltså jag har inte läst Dune-böckerna, ska jag säga. Jag har börjat läsa den första, och i den så får man ju en ganska, det är en lång jävla förklaring på saker och ting där innan, för Det här är ju, trots att man inte tror det, så är det här, det här är typ vår mänsklighet.
Framtid.
Ja, fast om, ja. Och det här är utspelat år 10 000, bla bla bla, någonting. Men det är också det att det är också en tidräkning som har börjat om. Det är inte från vår tidräkning, utan det har hänt någonting innan, sen har man börjat räkna efter, och så har det gått 10 000 år igen. Så att det har ju liksom, det är långt jävla in i framtiden. Och redan där, någonstans från början, så, för att det börjar någonstans med att det finns de vanliga typ religionerna, och det märker man nästan av lite grann, för mycket av det som är på Arrakis är ju typ islaminspirerat. Och det finns ju de som är lite mer kanske åt det typ så här, ja, katolska hållet, och det finns, men allting har liksom mischmassat ihop under många av de här 10 000 åren och blivit då typ, ja, och så har de här Bene Gesserits börjat skapas där för att vara, för de upptäcks någonstans senare, jag kommer inte ihåg exakt hur det går till, men det är lite grann som de här som får skeppen att kunna åka med i rymden, det är ju tack vare Spice. Och det är så här typ också så här, de ser helt sjuka ut, alltså de här som styr de skeppen, de är ju typ gen liksom manipulerade för att hantera det, och då tar en massa spice och bara matar in i dem. Och de här Bene Gesserits upptäcker ju också sina krafter från hela vänster på något sätt via typ det genmanipulation man har hållit på med, sen har det blivit förbjudet, alltså det har varit massa, jag kommer inte ihåg det, men det är massa turer kring den här historien som är väldigt intressanta, och någon som kan Dune får jättegärna liksom skriva till oss på DM eller något, vad det är som gäller, men det finns liksom en historia bakom allt detta som är invecklad och ganska cool. Det är därför jag syns att jag inte läst böckerna. Det är bara för svårt att komma igång med dem, för de är stora och tunga.
Men det är också någonting jag sitter liksom och undrar när jag sett tvåan, är också så här att de planerar ju massa saker, Bene Gesserit, men det är också så här, varför? Vad är deras liksom end goal?
Nej, men det undrar man ju också vad det är som är.
Det är svårt att se att de skulle vara så jävla passionerade och vilja styra och manipulera saker om de inte har ett mål.
Nej, jag tror att de grundar, alltså, nu spekulerar jag lite, men jag tror att jag läste om detta när jag gick in och var intresserad. Alltså, när första kom så skulle jag läsa lite och sådär. Och då undrar om det har någonting att göra med att de är där från början för att det har varit massa krig och sånt innan. Och total kaos i galaxen. Människan har typ på att gå under. Under när de haft sådana krig. För de har tydligen haft, jag tror att det har funnits typ AI och sånt också till exempel, men det har man förbjudit för att det var en del av kriget. Det är som Clone Wars, alltså lite så. Och i detta så har de liksom bildats som på något sätt för att hålla någon balans eller liksom ordning. Alltså, och det är lite grann det här med att liksom ändamålet för dem är gott, tänker de. Men sen så är det så lätt att det blir en korruption i det. Det blir drar det för långt i de här bitarna. Och det är där de kanske hamnat nu då.
Samtidigt, ja, för att de tar ju ändå beslut som känns på något sätt väldigt subjektivt. Alltså som att det är en del av vad de vill, kanske ibland. För att det är som att de väljer att ta död på Atreides-familjen. Det är liksom, poängterar hon ju, för att hon tyckte att familjen var ett hot för att de var typ känslomässiga och typ och sånt. Och det man sa, okej, men varför är det ett hot? Alltså på det sättet, och varför? Och så att de pratar med, att de sätter upp han Fade som en möjlig liksom spelare de kan använda sig av, och säger liksom att han är psykopat och allt det, men det kan vi kontrollera. Och det är så här, okej, men varför vill ni ha en psykopat? Ni vill kontrollera, alltså vad är det är intressant att veta egentligen vad de...
Ja, för de är ju verkligen där med att de ska hålla... Jag tror att de drar det till sin spets med att de vill ha typ fred och det här, men det går liksom för långt nästan i hur de tänker kring fred och frihet.
Ja, men det är typ som att de... Jag vet inte om de kanske är så att de ser för långt fram. Och inte att de glömmer bort det, vilka hemska steg de tar för att nå...
Ja, men för dem
kanske är någon punkt som egentligen inte ens går att nå.
Nej, men lite så. För dem är det ju lite så här ändamål, helga medlen. Alltså, lite så är det nog. För de är ju, det tycker jag också är bra att de tar in det här med just med, det tycker jag de gör skickligt med Fade faktiskt ändå i filmen, att man, han är ju störd, så tänker man hur fan ska man, alltså när han pratar om att han ska liksom, kan vi ha honom så här, så skickar de den här Leia Seydoux då som då förför honom. Och så säger han, men han är psykopatisk och dum i huvudet, men han går att kontrollera genom, han är svag i sin sexualitet. Liksom. Han är lätt för att falla offer för det, så där kan man manipulera honom. Och då har de liksom den ingången, då kan vi lösa det liksom. Andra som inte tänker bara med snoppen, eller man ska säga, de har varit svårare att kanske hantera då på ett sätt, för hur gör man det? För där är det ju verkligen så tydligt att ja, de hittar den svagheten hos honom. Det är han svag för liksom.
Ja.
Nej, de är spännande. Därför ska det bli kul att se den serien. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Om det ska heta Bene Gesserit bara eller något sånt där. Men jag tycker som sagt att filmen är sjukt bra. Det är mycket bra musik. Det är ju Hans Zimmer liksom. Mm. Och just den typen av musik som känns... Musiken är ju också så, vilket alltid Hans Zimmer gör bra, men framförallt gör han det verkligen så att det känns som att musiken är speglar det vi ser. Alltså allt från den karga ökenmiljön till när man ser när det växter eller när man är på Harkonnens hemvärld. Och alla de här bitarna som jag tycker att han gör otroligt, otroligt bra i det. Och även i första när man ser de här som har den här speciella röstgrejerna, de här kejsliga krigarna då. Tycker jag det gör så jävla bra. Och sen är ju Greg Fraser en otrolig fotograf. Alltså, och han och Dennis Villeneuve jobbar väldigt bra ihop.
Ja.
Så det har han gjort extremt bra.
Jag tycker ju att i tvåan så tyckte jag det var så himla skrämmande. Alltså, men det är ju liksom poänger också med plotten. Men det är skrämmande det här med att det är en grupp av de där som ser då han som är utvald. Liksom. Och även när han gör saker som då han själv Paul känner, antingen att han gör någonting för att han är nervös eller osäker eller att han känner att han kanske gör fel val, eller som när han bara tar det här med öken kängururott namnet som han typ deep. Känns som han gör mer det bara för att det är, så här, det är lite så han downplayar sig själv, men det då får en motsatt effekt istället, och man ser den här liksom fundamentalist liksom crazy tankarna folk har, vad han än gör kommer de se det de vill se i det.
Ja.
Och det tycker jag är så obehagligt, även när det är karaktärer man liksom ändå ska vara på deras sida.
Mm.
Jag tycker ju att Javier Bardems karaktär är rätt obehaglig.
Ja, men han är obehaglig just för att han är en fanatiker. Ja. Och det är ju det som också känns lite otäckt, för det är därför man blir så här att hur goda är de egentligen? För de är ju verkligen, alltså de är ju goda.
De är ju goda för sig själva,
ja,
såklart.
Så, men det är verkligen så här, de kommer ju verkligen gå i dörren och göra allt för honom. Mm. Alltså, och det märker han ju själv också. Och han försöker downplaya det.
Mm.
Och det tycker jag ändå att man gör bra, för att han står hela tiden där mellan, och han har ju dialog där med Shani många gånger om det här, liksom att hur man ska göra och hur man ska förhålla sig. Samtidigt så har han ju då sin mamma och uppfostrad av henne, och hon är ju Bene Gesserit liksom och sådär. Ja. Och just det här politiska spelet, han förstår det politiska spelet och han förstår att han behöver få folk att följa honom, men det är mest för att han vill ha hämnd liksom först.
Ja.
Och det här, och sen ju mer han liksom växer i det och förstår att han försöker få med sig dem politiskt, och gör vissa saker, och han är nog inte helt övertygad själv om att han är den. Ja, kanske när han då drack livets vatten att han förstår någonting mer. Men
jag han tror, är fortfarande, jag tror fortfarande mycket... inte han tror att han är.
Nej,
det.
Men jag tror mer...
jag tror att han bara vet att han behöver ta rollen.
Ja, lite så. Jag tror inte att han tror
han
på att
han ser inte sig själv som
speciell. Nej, jag tror inte heller att han ser sig själv som en messiah eller en messias, utan han ser nog sig mest som att han måste göra detta.
Och han vet att han behöver bli sedd som.
Ja, och han måste få med sig folk på grund av det, vilket jag tycker speglar, tror jag i alla fall, väldigt mycket verkligheten i många fall.
Ja.
Och det kan ha varit så både med den riktiga Jesus som fanns, men det kan också vara så idag när du har liksom fanatiker inom religioner, att du har där mer eller mindre uttalat, det finns ju de som verkligen bara vill ha makt och som säger till folk liksom att så här behöver vi göra, men också att det finns en oavsiktlig liksom religiös koppling.
Ja.
Alltså det är så här, man behöver makten, man behöver få folk att följa för att kan vara att ens folk är förtryckt eller landet är förtryckt eller vad som helst, man behöver få folk att följa, och så blir det religiösa medel på det.
Mm.
Och det är ju någonting som man som med västerländska ögon tycker är ganska knappt medeltida, tänkte säga, men alltså det känns lite nästan efterblivet att vara så. Mm. Men man förstår det ju på ett sätt. Och framförallt förstår man det på den världen de befinner sig i. Men jag tycker också att det är uppfriskande att man ändå har Fremens då, alltså de här folk, där du har en grupp som är fanatiker och några som inte är det.
Ja.
Och de som inte är det, de följer honom, för att han säger ju många gånger att han inte är den.
Ja.
Men sen så säger många, de här fanatikerna säger att han är ödmjuk. Liksom bara. Ja. Han är den riktiga. Så här. Men de andra följer honom för att han gör bra saker och lyckas.
Ja, för att han bevisar sig.
Ja, och det gör han ju tack vare att han är den han är.
Mm.
För att det är ju det att han är ju verkligen ingen svag karaktär. Han är ju liksom uppfostrad av en politikerson och en stor familj. Så han har ju träningen med sig och kan göra saker. Sen är han ju då, där vi i publiken också står och vacklar, att han är kanske utvald. Eller så är han bara bra. Alltså... man hamnar ju någonstans att man inte riktigt vet vad som är vad. Jag tycker att den är så intressant och jag älskar det politiska i det. Jag tycker att det är så jäkla kul.
Någonting jag tänkte på med, alltså man bara tar filmen för sig, vilket också jag tror kan vara lite till varför jag tyckte kanske att jag fick liksom lite aningen lite mer så subjektivt, tycker jag första var lite mer, funkar bättre för mig. Och det tror jag är för att just alltså det är en bok uppdelad i två, och då är det alltid svårt att dela upp, att få till, för alla filmer behöver ju ha akter liksom. Mm. Så att även om den här tvåan då är en fortsättning av ettan, så behöver ju ändå den vara en film som kan vara för sig själv också. Mm. Vilket den gör rätt bra, trots att den börjar väldigt abrupt mitt i en berättelse egentligen så. Men det var någonting som jag tror att det funkar bättre om man typ skulle titta på ettan och tvåan rakt av, så tror jag att man får en bättre helhet av det.
Mm.
Men någonting som jag tänkte på när jag såg det, för att när jag såg ettan sist måste ju varit kanske 2 år sedan. Ja, ungefär 2 år sedan var det nog sista jag såg ettan. Så att jag kommer inte ihåg allt. Och jag tänkte först att jag skulle se första innan andra. Men så var jag så här, så jag vill ändå kunna se andra och liksom se om jag liksom hänger med ändå. Så jag har inte sett den. Men det var som en sak som jag så här lite hade glömt bort, var lite, eller glömt bort, men som inte riktigt var med och som jag inte riktigt tyckte presenterades in, som kanske hade behövts bara för att få en snabb inblick i liksom the status quo, vad det faktiskt var från start. Och det var ju det här förstörandet hela tiden från Fremen, så det på Arrakis-teknologin. Det var lite så här, det hade jag lite glömt bort att det var en grej i första filmen. Att det var liksom, det var ju ett problem, och det var ju därför de behövde komma dit och styra upp och allt det där.
Mm.
Det hade jag glömt bort och inte tänkt på, för jag var så himla fokuserad på när tvåan började att nu följer jag Paul Atreides och det är hans liksom, hans resa. Mm. Och det var väldigt mycket fokus på han just i början, så här, vart han tar vägen. Och sen så smöks det tillbaka lite det här att the bad guys tycker att Fremen är ett hot och de inte ens vet att Atreides lever. Det var så här, just det, de vet inte att han lever nu. Just det, det är inte Atreides som tycker det är ett hot. Det är ju Fremens de bara vill bli av med. Just det. Det var så här, jag hade inte tänkt på det. Så det, liksom, det var liksom en bit in i filmen började komma på det. Och det hade jag gärna bara velat ha typ från start.
Mm.
Bara framework.
Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Jag har nog inte tyckt att det funkat. Att du hade tagit stopp i tempo, tror jag. Jag tror inte att det har funkat så. Utan man får nog göra det valet, tror jag. Så. Men jag håller med dig, jag tänkte lite så också, för jag hänger ju med på att de förstör saker, det visste jag, och det sägs ju flera gånger om, för att vad heter han, den store
Batista,
ja, det är Batistas karaktär, får ju alltid skit, du måste styra upp främre, det får han ganska tidigt, så man fattar ju att de måste göra någonting åt det. Men jag hade ju med mig ganska långt in, jag vet inte om det var 45 minuter in kanske, ändå att ja, men de är ute efter Paul Atreides, alltså också, sen kom på att just det, de vet ju inte att han lever. Nej.
Att han var okänd för dem var inte uppenbart för mig.
Nej, och det håller jag med om att det inte var. Och det är en sån här sak, jag behöver det inte heller, ska jag säga. Jag tror att det hade kunnat strula till filmen om man hade försökt liksom göra en reimagining, ja, eller ta tillbaka och förklara det en gång till. Däremot så tror jag att ser man dem i ett svep så är det ju
bra. Ja, jag tror att bra. Ser man dem rakt av varandra så blir det en eller lång
film. Ja, och det, så att då tror jag det blir bra. Men jag håller med, för det tog ett tag för mig också. Jag tror till och med att de fick ju verkligen så här exposition, säga det typ så här.
Ja, men det var någon gång i filmen.
De säger det någon gång så här att han är död. Eller
ja,
vet,
men
det
var
ingen Atreides kvar.
Gång,
typ, så här. Jag bara, ja, just det. Vet de ju inte. Det så här.
För jag tyckte så mycket, det kändes, just när det var det politiska man såg, som inte var på Arrakis liksom. Så kändes det så mycket om deras planer de hade, kändes så mycket riktad mot Atreides, just för att det var också hans, hela familjen var ju liksom fokus i första filmen, att de behöver dö ut. Och då fick jag bara för mig att de fortfarande var ute efter det.
Mm.
Samtidigt som man följde Atreides och hans mamma, det kändes som de hade sånt himla, speciellt mamma hade sånt himla mål att gå emot dem. Så det kändes som att de var väldigt aktivt emot varandra, och sen så var det bara, nej, det var de inte.
Nej, men jag håller med. Det kan vara lite förvirrande. Sen har vi ju, alltså det finns ju flera saker man inte pratar om. Och det är ju kort, alltså hon som är, det måste jag säga, Christopher Walken som kejsaren.
No.
Jag vet inte, jag tycker inte att han gör det dåligt. Det tycker jag inte.
Han gör inte mycket.
Nej, men han gör inte mycket. Jag tycker inte han gör det dåligt. Men jag är lite så här, jag undrar varför man har castat honom. För att ja, jag vet inte.
Ja, men det kan jag också undra, för jag läste något om castingar och det.
Mm.
och hur kejsaren i boken förklaras.
Mm.
Att han förklaras, han är väldigt gammal, mm. men han har kroppen av en ung man. Och då blev jag också lite konfunderad. När jag läste det så var jag så här, okej, men undrar varför de valde boken då?
Ja.
För att han ser ju betydligt gammal ut.
Ja, gud ja, det gör han. Men för det där...
Det känns, jag tror att bara Villeneuve ville ha med boken.
Säkert så. Och det är inte att han gör det dåligt så här, men han har ju väldigt, alltså Christopher Walken är ju väldigt speciell
ja.
I hur han spelar. Samtidigt så tycker inte att han absolut inte gör det dåligt.
Nej.
Men det är inte så att det är han gör en så här briljant rolltolkning heller.
Nej, men han har ju inget, han gör ju ingenting.
Liksom där. Nej, men det är så här lite mer så här känslan när han ändå ska liksom kyssa ringen eller du vet såna här saker
ja.
Och ska göra som en så här. Det är verkligen inget jag klagar på så, men det är så här kanske jag hade kunnat ha någon annan. Eller du vet så. Sen tycker jag att dottern som spelas av...
just det. Kommer inte ihåg vad hon heter.
Nej, hon spelas av... Hon som spelar Scarlett... Alltså, vet du, Black Widows syster.
Ja.
Florence just Pugh. Det, Florence Pugh spelar. Och det, hon tycker jag... Och det här är återigen såna här saker som... Eftersom jag inte läst böckerna så vet jag inte vad som kommer hända.
Nej.
Men jag tycker att det är intressant för att hon känns ju inte genom ond.
Nej.
Även om hon är en Bene Gesserit. Men hon ifrågasätter ju också Bene Gesserit lite grann.
Ja, men för mig kändes det lite som att hon var främst dotter och andra hand Bene Gesserit, alltså för sig själv.
Ja,
typ. För hon var ju väldigt mån om att hon ville att hennes pappa och hennes ett skulle fortsätta.
Ja.
Så hon var ju inte alls på samma sätt det här med en överplan som Bene Gesserit i allmänhet har.
Nej, men lite så. Och sen just att han också typ friar till henne mer eller mindre och sett att de ska gifta sig, alltså Paul ja. Och så här, vilket sårar Shani såklart. Men man fattar ju. Men det är återigen för att Florence Pugh är ju ändå inte, alltså hon gör ju olika, men hon har ju ett utseende och en karisma som känns god.
Mm.
Vilket får mig att tro att hon kommer liksom inte, jag tror inte att hon kommer vara ond som karaktär.
Nej.
Jag tror att hon kommer ha någon typ av vettig godhet på något sätt
ja.
I sig. Sen får vi ju se vad det tar vägen. Ja. Men jag tycker att det är en intressant cast. Och just det här med att hon ändå som sagt ifrågasatt då hon den här äldsta, alltså mothern till alltså Bene Gesserits hon, ledaren.
Ja,
och får lite skit för det. Liksom, ja. Så här. Men hon bara, nej men inte så, utan backar.
Ja.
Så finns det ändå. Och det är lite så här ändå, både man pratar kejsaren Christopher Walken och hon, så förstår man att kejsarfamiljen i sig, de lyssnar på Bene Gesserit, men han sörjer ju också Atreides-familjen för att de stod honom nära och tycker om dem. Så det finns ju inte nödvändigtvis liksom ren ondska i dem på samma sätt som Harkonnens till exempel är.
Nej.
Vilket är intressant att se hur det spelar sig. Och jag vill ju se fler av de här husen som finns.
Ja, det vill jag också göra. Jag undrar ju också lite här, för det var också de poängterade filmen då att kejsaren såg ju Atreides pappa som en son nästan. Mm. Och att han kanske inte så här egentligen då ville döda honom, men att han behövde göra det för att Bene Gesserit sa att det behövde göras. Men det är också så här, vad för motivation ger de kejsaren? Alltså vad är det de, för någonting måste de ju säga till han som gör att han, okej, jag lyssnar på er.
Mm.
Det måste finnas någonting han har fått bevisat från deras sida.
Ja, alltså, ja, någonting kanske det kan vara. Jag tänker mig att om du är kejsare och suttit ett antal år som kejsare och är där, så delvis så är det ju jag tänker att det är lite grann som när man blir amerikansk president, så finns det ju den här som bara presidenter får läsa i. Alltså en bok med massa hemligheter som sägs finnas.
Ja.
Att det är typ så kejsare, de vet någonting mer.
Ja, för det känns som att han behöver veta någonting mer för att liksom ha varit som han
ja,
är.
Ja, på något sätt. Ja. Alternativt är ju bara att Bene Gesserit har supermanipulerat honom i så många år att han liksom, gör det. Men vi får se, för det är just det som jag tycker att just med hans dotter då, som jag kommer inte ihåg vad hon heter, alltså hon är ju bara liksom prinsessa eller vad man ska säga, men hon har ju förmågan att tänka fritt, ser man ju återigen att hon ifrågasätter lite och har ett liksom agile mind på ett annat sätt. Hon bara inte följer saker hur som helst. Lite grann till skillnad från Pauls mamma, alltså Rebecca Fergusons karaktär, som jag tycker hela tiden, hon har ju ändå med sig hela tiden att hon fortfarande gör som Bene Gesserit har sagt, typ. Det är bara det att de har ju ångrat sig sen efteråt, för hon har ju fått ett uppdrag av dem, och sen har de ju märkt att, nej men det här, så kan vi inte göra. Alltså de har typ backa tillbaka. Och så har hon ju misslyckats med att få en dotter. Alltså nu får hon en dotter eftersom hon är gravid. Men hon vill, de vill ju ha det först och fick den här sonen. Vilket blev ett hot då plötsligt. Och så fick hon ju skit för det. Så hon bär ju med sitt sår. Att hon typ är Bene Gesserit fortfarande. Fast ja, men, kanske ännu mäktigare än vad de är nu. Eftersom hon har druckit den här livsvattengrejen och alltihop. Hon har ju blivit den nya modern.
Ja, liksom. Det känns också lite som att hon är ju en Bene Gesserit. Bara att det känns som att hon nu, speciellt i tvåan, blev mer aktiv att liksom... Att hon tycker sig ha en bättre framtidsplan.
Ja, men typ. Än resten. Ja, men det känns ju lite, om man ska dra så här långt och tänka man att ja, det blir krig och alltihop, då blir ju hon grundaren till den nya orden, Bene Gesserit typ, eller hennes dotter då kanske, som är där. Så att jag tycker ändå att det är fascinerande. Jag tycker att Rebecca Ferguson gör jättebra rolltolkning också, som vara så där att man typ, alltså framförallt i första känner man ju med henne väldigt mycket, till att hon i andra går och nästan blir lite sådär, så att man känner med henne och man förstår henne, men man stör sig också lite på att hon är så manipulativ.
Ja, alltså man ser ju en annan form av, alltså för mig ser man ju någon form av ondska gro, typ.
Ja, men lite så är det. Hon är ju väldigt, hon har ju det här med sig att vara manipulativ.
Liksom, att bli, för frågan är lite så här, för mig tycker jag ju alltid svagheten för henne som karaktär, alltså vad hennes karaktärs svaghet är, verkar ju vara familj. Mm. Speciellt då Paul, men då förmodligen också sin dotter som föds. För det är ju de som hela tiden har gjort, det är ju det som har gjort att hon gått emot det andra. Liksom. Och frågan är, nu när hon är så här, kan se allt, frågan är om hon fortfarande kommer vara det till slut. Om hon ställs inför ett val då hon behöver kanske sätta Paul i fara. Kommer hon göra det?
Mm. Ja, det är det som är intressant att se. Och det här är det som är kul, för det här har ju inte... De som läst böckerna har ju läst böckerna, så de vet ju. Men det har ju aldrig gjorts på film innan.
Nej.
Så att här vet... Alltså, jag vet ju verkligen inte hur det kommer gå.
Nej, inte jag heller. Och jag kommer hålla mig borta från det, för det är det jag gillar med det.
Ja, och det är lite så för mig med, för de här två...
Fast det är svårt, för jag vill veta mer.
Ja, det är ju det, för man vill ju... Återigen så är det sen när man ser dem, så jag vill ju bara gå in och läsa på massa lore, liksom. Så vad är det som är grejen och alltihop? Och så försöker jag... Nej, men det ska man ju typ undvika att göra. Och samtidigt så är det precis som de här första två, som ändå jag har sett film alltså innan, så jag vet ju, jag känner igen mycket. Mm. Alltså så här, bara lite mycket bättre nu än vad det var förut. Och det tycker jag ändå är bra. Men sen så... har det ändå varit så att när tvåan skulle komma, jag vill inte läsa för mycket. Alltså jag vill inte bli spoilad, även om jag vet i stora drag som kommer hända, så vill jag inte veta. Mm. Liksom. Och det kommer vara ännu mer så på trean, för där kan jag ju ingenting från början. Och då vill jag verkligen inte bli spoilad. Och det är lite grann som, typ, visst att jag kanske ser trailer, men jag kanske inte vill se, jag vill inte se alla trailers. Det räcker med att jag ser en, kanske.
Mm.
Sen får det vara, liksom. Jag vill se en som man blir hypad, men sen vill jag nog fan inte, så för att det är någonting med när det är sådana här typer av filmer att man vill ju gå dit och bara få liksom chocken typ direkt. Nej, så jag hoppas det inte dröjer för jävla lång tid.
Jag gillar också, jag vet inte om det kanske också är sån här, jag måste också se ettan igen bara för att jag måste se hur mycket det är, bara mina intryck jag hade från den, men det var någonting med första filmen så jag tyckte var så här att allting var så nytt typ, och så var det så här presenterar man in en grupp av människor, här en annan grupp av människor, här en typ av planet, deras kultur. Så det kändes väldigt så här, wow, coolt, häftigt, ballt liksom hela tiden. Medan i tvåan var det väldigt mycket bara Rakkis.
Ja.
Vilket var
och för mig Harkonnens hemvärld och kejsarens lilla
och det var ju inte mycket av det.
Nej.
Vilket gjorde att det kändes mer som ett liksom, utforskande och ett lärande i första filmen, medan det var lite liksom just bara världsbyggandet som var lite still för mig i tvåan. Däremot de här små sakerna som de väl faktiskt tar in, som jag tycker balt, jag tycker de här, vet, när de drar ut vattnet ur folk, typ.
Mm.
Vätskan, det är jävla rått. Mm. Men nice, och det är också en cool idé. Och sen älskade jag också det hela den här, att man hade de här reservoaren av deras egna invånars vätska, som ett stort jävla stor jävla pool, vattenreservoar. Mm. Och vad det betydde för dem, och att det kommer aldrig liksom röra, och att det ska vara grunden till grönska sen.
Mm.
För det gjorde en väldigt stor impact när det som förstördes.
Ja, som fan.
Det tyckte jag var väldigt, det var snyggt
berättat. De hade ju flera stycken sådana runt.
Det var snyggt berättat.
Men ja, det tycker jag, och jag älskar också. Jag tycker att det är så jävla, och det är ju bra i boken och sånt också, just jag tycker att just den religiösa delen av vad vatten har för betydelse. För det här ser man, om man tittar på i verkliga världen, så har man ju sett samma sak, att om du har varit en beduin i en öken till exempel, då har du nästan en, du är så rädd om ditt vatten och du har nästan en religiös koppling till vattnet för att det är så viktigt för dig. Och det är samma sak för andra som kanske, alltså det du har brist på blir det väldigt speciellt av liksom, på något sätt. Och jag tycker att de gör det så väl detta, för här finns det ju teknologi och sånt också, men allt från deras så här stillsuits som återanvänder vatten till att de så här, du får liksom, kräks inte. Nej. Får du inte göra, för det är liksom, det är så spiller du vatten, liksom, det så här, kräks inte utan sväljer, och det gör hon ju ändå då. Det är Rebecca Ferguson, för hon är gravid. Och inte gråta heller. Nej. För det är så viktigt med vatten, håll inne. Och det blir så här att det är ju, man kan få att den är överdrift, men det blir ju som en, nästan som en religiös. Ja. Och det är ju religiöst för dem. Och sen då att de, deras döda, att de tappar dem på vätska.
Ja.
Och sen ut i de här reservoarerna. Och de har hur mycket som helst. Ja. Men de dricker inte av det.
Nej.
För det är till sen för att i profetian ska uppfyllas och Arrakis ska bli grönt igen. Också sjukt så här härlig liksom dogmatisk syn på vatten och hur de kör. Jag tycker att det är så talande för att när man lever i en sån karg miljö, hur rädda man måste vara om vattnet. Ja. Och sen, du har mycket vatten men det tar du inte, för det finns den här profetian som är, och det är liksom helt galet egentligen. Mm. Men jag tycker att de gör det så jävla bra med hur viktigt vattnet är.
Mm. Men det reservoar, det är ju liksom deras släktingar, liksom. Det är deras familj. Alltså det vattnet, man fattar verkligen att det vattnet är liksom, det är ju på något sätt någon så här helig gravplats typ.
Ja, det är det ju liksom. Det är ju motsvarigheten till att, alltså, vi gör ju inte så, men vi kremerar ju till exempel. Det är som att vi skulle ha massa, alltså, kremerat ner på ett ställe och bara fyllt av liksom, och det rör vi inte, och det kanske går att använda till jättebra, för säg att vi har dålig jordbruk, det kanske går att använda till jordbruk som man kan gödsla med eller vad fan som helst, så att det växer bättre, så att det blir sån här, vad heter det, som man har i jordbruk, ja, typ växtmedel eller något sånt där liksom, så att du kan ha. Det är liksom motsvarigheten till det, att det ändå blir så heligt. Jag tycker det är en sjukt cool grej.
Det var också något jag tänkte så här, mer bara, som jag tyckte bara var fascinerande, jag hade velat veta så lite pyttelitalj. Det var ju när hon kräks där och de är så här, de tror på, så kräks hon. Och när jag såg på bio så var jag bara så här, hur fan gör de när de är gravida?
Ja.
Vad gör de då? För att de kommer ju må illa.
Nej, alla gör ju inte det. Nej.
Men då tänker jag, de som gör det, men jag tänker då har de kanske, alltså de kanske kräks och sen äter upp det igen. Jag vet inte vad de gör.
Ja, men... jag tror att, alltså det här är ju spekulationer. Det är väl så, tror jag att det kan vara så att de är utvecklade på sånt sätt. Så att, alltså, evolutionen har gjort att de kommer inte kräkas, de blir inte... Alltså,
ja, det är klart.
Det kanske är så sällan att de inte kommer kräkas, för de har liksom vant sig vid det på något sätt. Alternativ två är att de gör det, men de tar det i munnen och sväljer det bara igen. Liksom. Att de har lärt sig de bitarna också.
Jag var bara sådär, jag hade bara velat... Det var sån liten detalj jag bara hade velat så här. Det är de detaljerna som gör det coolt.
Ja, samtidigt så är det som är kul att man inte får se, för då får man spekulera lite.
Nej, jag hade inte behövt vilja se det, jag bara undrade.
Ja, men det är så här, jag gillar att man liksom tänker lite kring, hur de löser det. Nej, jag tycker att det är så jävla bra. Ja, det är en, alltså jag tycker verkligen att just Dune, om man ska dra paralleller till stora, alltså science fiction, alltså det finns ju inte jättemånga. Du har ju Star Wars och Star Trek i princip som är sån här grejer. Och Star Wars och Star Trek, det är ju, de fyller ju var sina funktioner. En är mer liksom baserad i typ verklighet, kan man säga, framtid med människan. Och en är en liksom saga, fantasy i rymden.
Ja, en är väldigt mycket sci-fi och en är väldigt mycket fantasy.
Ja, kan man säga. Men de är rymd liksom baserade allihopa så här, och har element av viss liksom metafysik och sådana saker. Och sen finns det klart att det finns, om man ska in och hårdra det, finns andra världar och sånt också. Men det här är ju verkligen... Alltså de bygger ju upp, det här är något helt annat. Mm. Det är det som jag tycker är så skönt med detta, att det är ingenting som vi har sett så mycket innan.
Nej.
Egentligen, utan det är någon helt annan värld man bygger upp, och att de bygger upp den så skickligt som man ändå gör.
Ja, men det som jag tycker är så här, är både imponerande och intressant, är att trots att det är så mycket som blivit inspirerat av Dune, typ Star Wars till exempel, så känns det ändå som att Dune är väldigt nytt.
Mm.
Och det känns som så här, ja, det kan så lätt bli att man bara tycker att det känns igen. För ibland, alltså det är ju så folk alltid, du vet, så här, säger typ att Star Wars är bara en kopia av Star Trek, och att folk säger att Star Trek är en kopia av Star Wars, fast Star Trek gjordes först. Men att folk har sådana debatter när det finns element som är likt, och därför så tycker man att de har härmat därifrån och de har härmat därifrån, de har tagit därifrån. Och det kan man ju tycka, fast man kanske inte har gjort det, men att när liksom någon har blivit inspirerad av någonting, så kan det ju lätt bli att man tycker att det som inspirerade känns som en kopia av det som man själv har liksom upplevt. Mm. Men här känns det väldigt mycket bara nytt.
Jo, men det känns så nytt och fräscht och ett annat sätt att se på vad science, alltså på vad en science fiction kan vara.
Ja.
Alltså det är inte närtid som Star Trek som är typ 200-400 år framåt i vår tid. Och det är inte heller liksom Star Wars som inte ens är vår tid utan Nej. Det är någon galax långt borta och allt möjligt. Och så att jag tycker att det här är så uppfriskande att det är så jävla långt fram i vår tid typ. Att det är någonting helt annat. Ja. Och att man då tack vare att det är det så kan du också ha koppling till oss.
Exakt.
Typ som att du har de här.
Saker det är ju väldigt,
det är liksom beduinfolk, det är liksom islaminspirerat. Det finns de här bitarna som man ändå känner igen liksom. Och Bene Gesserit som man också känner igen som typ en slags nästan så här liksom katolsk nunneorden typ liksom åt det här hållet. Jag tycker att det är så nytt och fräscht och liksom hela sättet att och det är väl tack vare Lynch ska man säga till viss del också just hur man väljer att göra alltså själva sätten, scenografin och skeppen och sånt som är någonting annat liksom. Än vad vi är vana vid att se. För jag menar, tittar du på Star Wars och Star Trek så är det liksom rymdskeppen där är ju typ ja, det är som pansarkryssare eller som racerbåtar eller som flygplan som vi känner igen. Men här är det ju liksom helt annat.
Ja.
Det är liksom stora flygande klumpar och allt, som är så jävla mycket coolare på något sätt.
Mer abstrakt.
Ja, och dessutom, nu har vi inte sett så mycket, det här som är grejt, jag tror inte man kommer få se det, men här har man ju också upplevt att det lilla man har sett på varje värld är ju inga stora städer egentligen.
Nej.
Alltså det har vi inte sett på det sättet. Utan allting är ändå ganska liksom cleant. Och då är frågan hur mycket, och det fattar man ju då för att man har ju sina egna planeter och sånt. Nej. Men hur mycket folk är det? Finns det liksom normala planeter med många olika städer och som funkar normalt liksom, på något sätt? Och det vet jag inte om man kommer få se alls. Jag har
Är det liksom bara, det är lite intressant så här, hur många...
Hur mycket människor finns det?
Ja, och finns det planeter? Finns det planeter där husen inte alls är typ? Alltså hur funkar de?
Mm.
Liksom.
Ja, det är mycket sånt som jag tycker är intressant. Sen är det just att när de här skrevs då, för mig, det är ju ett tag sedan och det är mycket som har inspirerats av. Och det här tycker jag ändå är lite coolt. Det finns nämligen en serie till som man skulle kunna säga som också är liksom ny och som fyller en funktion, men den här skrevs för ganska länge sedan då och den har liksom inspirerat ganska mycket science fiction efteråt, men den här som är nu har ju också, om man ska dra det längst bak, som jag tycker nästan den som har inspirerat mest science fiction, inte Jules Verne, det är också en del såklart, kanske mer till Star Trek dock, men det är ju Isaac Asimov. Och där har vi ju framförallt liksom iRobot är en sak, men sen har du ju den här Foundation-trilogin som skrivits. Och The Foundation går ju på Apple TV tror jag det som gör den. Och
just det.
Den är ju Asimovs, när jag läste ju typ första, sen så blev ju den boken stulen när jag var i Turkiet av hembiträdet, eller hon som städar rummet, eller nog inte snodd, jag tror att hon slängde den av misstag, så att kunde inte läsa klart, sen tappade jag det. Men bara där när man läste i början så ser man, shit, det här känns ju som typ modernt. Och det gör det för att det är så mycket av science fiction idag som är sjukt inspirerat av Asimovs. Han var ju helt liksom ny med alla de grejerna som kom. Men det har sen inspirerat både då Dune och Star Wars och så vidare. Då. Så att, och där tycker jag att Foundation-trilogin eller Foundation-serien som finns nu, den fyller, alltså den är som en, den har ju samma typ av så här politiska intriger och metafysik som lite Dune har.
Mm.
Och inte helt sådär att ja, vad som är gott och inte. Alltså sådär, precis som Dune. Alltså den är lite svårare. Och där finns det också typ en profetia men som förklaras mer matematisk. Av så här, han är ju, jag kommer inte ihåg vad det heter, så här, mattehistoriker eller vad han nu kallas. Han som är huvud, som har grejen där. Kan liksom förutse saker med hjälp av matematik. Kan se att människan alltid går ett visst håll och efter en viss period och sådär. Och den har lite samma typer av intriger och sånt där som Dune har. Så den tycker jag är väldigt bra också. Så den kan ju absolut rekommendera om man vill se den, för den har ju också lite så här typ en Bene Gesserit order variant typ, som är de här.
Men där ser ni att jag har tänkt titta på den. Är säsong 2 klar?
Ja.
Okej, för jag tror jag väntade ut lite så jag glömde bort den.
Nej, det finns ju säsong 1 och 2, och ja. De håller, fan, de har spelat in säsong 3 till och med, för den ska nog komma ganska snart.
Ja. Men för det känns som en sån serie jag vill se så mycket kan av den samtidigt.
Ja, det är ju rekommenderat. Jag gjorde ju misstaget. Alltså första säsongen hade jag ju alla avsnitt att titta på. Och då blev jag så inne i den, så tyckte jag att när säsong 2 kommer så tittar jag. Så då började jag titta och då blev det ett avsnitt taget. Sjukt frustrerande. Mm. För att man vill ju bara se allting på en gång egentligen. Men den är också som sagt väldigt, väldigt bra. Men den är verkligen som en... Alltså den känns dunig i sina politiska intriger och lite så här twists och vad som finns i det universumet, samtidigt som att den är har lite kanske mer av så här Star Wars, Star Trek som klassiskt när det kommer till viss typ av teknologi och hur rymdskeppen ser ut och lite sådana bitar. Så det är liksom en mishmash av alltihop egentligen, men det är ju för att det är typ originalet på något sätt. Jag tycker att det är sjukt bra.
Ska vi betygsätta Dune 2 då?
Det ska vi göra, tänker jag. Vad säger du? Du som ändå föredrar ettan. Jag brukar ju också vara så när det kommer till ettor. Jag gillar ju alltid origin stories när vi börjar. Det är samma sak som... Jag är ju lite så här, jag tycker att typ A New Hope, Star Wars första till exempel, är fortfarande nog kanske min favorit. Till exempel. Och även Iron Man 1 är min favorit liksom... Av Iron Man.
Jag brukar oftast annars egentligen föredra 2 år. Just för att jag tycker det är skönt att bara komma tillbaka till något. Men just det har varit sådana här, när det är en berättelse som delats upp, som egentligen är tänkt som att betala, liksom berättas rakt av. Ja, så ja, har jag märkt, för det är samma sak med om man tar Deathly Hallows part 1 och 2. Mm. Jag gillar 1 mer än 2.
Ja, men jag förstår precis vad du menar.
Alltså så är det. Men jag säger Dune 2 får en 8.
Mm. Vad hade du gett 1 då?
Den hade också fått en 8. Mm. Det handlar om minimala skillnader till varför jag tycker 1 var lite.
Nej, men jag fattar, jag förstår det återigen. Jag gillar också världsbyggandet, alltså så egentligen. När det börjar, man får träda in i ett universum som är helt nytt. Jag tycker det är gött också. Men jag sätter nog, alltså jag hade nog satt på 1 också. Jag tror att de får ju samma för mig. Men Dune 2 får 9. Mm. För mig. Det är nästintill en komplett film, kan jag tycka. Mm.
Sen skulle jag påminna dig om Alex Garland.
Just det.
Vad det nu var.
Det ska vi ta lite i slutet, tänkte jag. Just det. Men Alex Garland, den regissören som eventuellt vi sa att kanske skulle kunna göra ett bra jobb med Dune 3, kommer ju nu med, och det här är lite kul då, för han kommer ju med den här, som jag ser fram emot, Civil War-filmen.
Det är en film?
Ja.
Jag fick för mig att det var en serie.
Nej, jag trodde också det ett tag, men nu stod det så här Civil War och så står det Only in Theaters. Så att,
ja, då måste det vara en film.
Så då är det en film. Men det är ju då utspelar sig helt enkelt, det blir ett inbördeskrig i USA i typ nutid eller nära framtid, och jag tror att den delvis tror att den är så jävla rätt i tid, så att det är typ läskigt liksom. Och jag hoppas ju att den på något sätt kan avhjälpa risken för att det skulle bli så, med risken också för att riktiga dumhuvuden kommer tycka att det är coolt. Alltså, liksom, i det. Men där spelar ju Kirsten Dunst då någon så här krigsfotograf, eller man följer, så får man följa henne liksom, när kriget bryter ut på hemmaplan, och så är det då det här Civil War som bryter ut mellan USAs förenta stater, och jag tror att det är Texas och Kalifornien eller sånt där som går ihop. Som är motparten då.
Ja.
Och den ser jag fram emot. Men det ska jag säga bara kring Alex Garland var just det att han har ju ändå gjort en del, Annihilation till exempel, och en del saker som ändå är rätt
Ex-Machina.
Ja, Ex-Machina, som ändå är rätt bra. Han är duktig liksom, men han är ju framförallt manusförfattare i grunden, och han har ju nu sagt då att han ska sluta göra film. Med det sagt så kan det vara en paus eller det kan vara vad som helst. Man har liksom sagt att han är trött på att alla de här små besluten man måste ta när man gör film, så att han tycker liksom att det blir jobbigt liksom. Ja. Så att nu ska han bara ägna sig åt skrivande framöver. Sen får vi se hur länge det håller.
Ja, han är ju duktig på att skriva också.
Ja, visst, han är superduktig på att skriva. Och jag tycker inte att det är en förlust att han ägnar sig åt det, för det gör han ju bra. Ja, samtidigt så tror jag att, som du sa innan när vi pratade off-podd, att det kommer säkert komma att han gör någonting.
Börjar säkert klia i fingrarna efter några.
Ja, men jag tänker mig att vet, om han får sitta och skriva och sen när det väl faller någonting i knät på honom som är tillräckligt som intressant.
Som han måste göra.
Liksom, det kan vara allt från att han har ett manus som han skriver som tycker att det här är skitbra, eller att det kommer en idé någonstans som någon har och att han ska regissera, då kommer han ju ta det. Liksom. Ja. Jag tror ändå att det är ett sätt för honom att lägga av pressen från sig själv, ja. Och liksom att typ sluta skicka med manus nu liksom, eller något sånt där. Ja. Vi får se, han är duktig.
Jag kom på en sista grej, jag kom på en till regissör som skulle kunna göra Dune 3. Mm. Gareth Edwards.
Ja, det är inte helt otänkbart också. Det är bara det att Gareth Edwards och ska säga Alex Garland, båda de två är ju, det är just det här med att Villeneuves liksom vidder och det gör, men det kan man använda sig av, det kan gå, men det kommer inte bli samma.
Ja. Samma kommer det bli, men det här, jag tror att det hade blivit intressanta, det hade varit intressanta regival för att ta över.
Det hade det varit. Jag skulle nästan kanske säga att Edwards hade varit kanske till och med bättre än Garland i...
Alltså Edwards hade varit bättre rent, alltså, om jag bara tänker rent så här visuellt, för att han är också bra på skala, alltså storhet är Edwards. Däremot är Alex lite snäppet bättre tycker jag på... hitta nyckeln mellan karaktärer, ja, vilket krävs, för det behövs i Dune.
Ja, men jag skulle säga det, det är väl det, jag håller med dig helt i det, för det kan man ju bara titta på om man jämför typ Ex Machina till exempel, som är väldigt karaktärsdriven där man verkligen följer karaktärerna
och också väldigt filosofisk
liksom. Och väldigt filosofisk, så gör han ju det väldigt bra, men där kan jag ju tycka att alltså, fotot kanske, det är ju inte hans fel per se, men kanske saknar lite, och så jämför man med den senaste som Edwards gjorde,
The Creator.
Ja, The Creator, där vi, den har vi pratat om i podden innan, mm. där man ser att det visuella är jävligt snyggt, ja. Och det är bra, men det saknas lite i det i mänskliga karaktär, och karaktärerna emellan, så att det är liksom, ja, de två kanske skulle teama ihop sig då.
Exakt.
Och göra, om de teamar ihop sig så kan de få göra dumt det. Nej, det var inget dumt val faktiskt. Sen tänkte jag ju så här, det har varit lite spännande. Jag vet inte hur det skulle gå, men om man tänker på en regissör, det så tänker jag så här, och han har inte gjort någonting på jättelänge nu, men, eller som vi känner till så här, i vår vanliga liksom, krets, det är ju Jean-Pierre Jeunet som gjort Det förlorade barnens stad bland annat och Aliens 4. Så där. Han hade kanske kunnat lösa det.
Ja, det hade blivit något helt annat. Han är sån jävla auteur, han är så jävla svårt att inte...
Nej, det är han absolut. Det är han absolut. Men han har ändå, om man tänker på Det förlorade barnens stad, han har en, han skulle kunna lösa något liksom åt det hållet. Wes Anderson, nej, jag ska. Sjukt roligt att se Wes
kan
Anderson.
Kan inte folk göra sådana AI Dune Wes Anderson
stil? Men jag tror jag har sett det. Jag tror jag sett det någonstans.
De har gjort massa sådana andra varianter.
Ja, jag vet. Det är sjukt coolt. Sen tänkte jag på en till som jag är så jävla tveksam till också, som är Wes Anderson tangerat, och det är Yorgos Lanthimos. Som gjorde Poor Things då. Ja. Han kommer ju med en ny ganska snart igen, med typ samma skådespelare i. Mm. Men som inte såg ut, den är inte alls på samma visuella, alltså på det sättet. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men han kommer ju göra en. Men det är just det här med att jag tycker ändå att, även om jag inte var jätteförtjust i Poor Things, så tycker jag ändå att se att det finns lite potential hos honom. Fast han är också en jävla auteur. Mm. Så att han skulle ju förmodligen inte kunna landa i det på något sätt. Då. Så det är väl de. Men som sagt, Edwards och Garland är väl inte helt otänkbara. Mm. Faktiskt. Eller... ja, frågan nu, han hade varit Ryan Johnson.
Ja, han har också varit intressant.
Det är ju mest för att jag menar, visst, han gjorde den som jag absolut gillar minst av alla Star Wars-filmer, men det är ju för att han, jag tycker att han sabbar Star Wars, men som film funkade ju. Liksom. Alltså så. Och sen gör han ju Knives Out som jag tycker är briljant. Men frågan är hur han har löst en sci-fi liksom, i den skalan på något sätt.
Ja, han hade varit intressant också, faktiskt.
Ja, jag tänker det. Sen har vi ju sån här Zack Snyder. vad hade hänt då? Det hade inte varit någon karaktärsutveckling överhuvudtaget. Det hade varit som en sån här slow motion-klipp.
Slow motion-klipp på allting och så hade det varit väldigt mycket mer blod.
Ja, slow motion-klipp och coola one-liners.
Det hade tagit, alltså, tänk dig den attacken i Dune 2 med orma, eller maskarna där de använder dem som vapen där. Det går ändå rätt fort.
Mm.
Och vad kan den scenen kanske vara? 5 minuter i filmen, något sånt?
Ja, men säg 10 i alla fall. Jag tror att den är säkert, men säg 10.
Det hade ju varit en halvtimme i en Zack Snyder.
Ja, något sånt. Alltså det hade varit, det hade tagit lång tid. Det hade liksom varit slow motion på de här ormarna när de kommer in och allt möjligt. Alltså det hade liksom inte hållit. Och sen hela fighten mellan Paul och Fade.
Ja.
Hade ju liksom varit, inte varit något. Zack Snyder, det är hemskt att säga, men jag tycker att han är överskattad. Just nu. Han har ju inte gjort någonting som jag tycker är riktigt bra sen 300. Och det är ju för att det gifte sig bra med 300. Alltså hans stil. Sen tycker inte jag att det är så mycket briljant efter det.
Jag tycker, jag gillar ju Watchmen.
Ja, den ska jag faktiskt ge honom också. Den glömde jag bort. Den får jag ge honom. Den är också jävligt bra.
Så jag kommer inte ihåg, jag måste se om jag gillar också den här han gjorde. Jag kommer ihåg att jag gillade den, jag såg den, men jag vet inte vad jag tycker om den. Den här animerade han gjorde med ugglorna. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad den
heter. Sen gör han ju Man of Steel bra.
Det gör han. Det ska man också ge honom. Att Man of Steel är bra. Men där ska jag också säga att Man of Steel är bra, tycker jag. Men det är ju många som inte tycker det. Nej. Om man ska se det som en helhet på saker och ting. Alltså i Dune så är det ingen som ifrågasätter det där. Där tycker man ju att det är bra, om man tycker att det är bra.
Mm.
Men Man of Steel tycker jag också är bra. Och Watchmen är faktiskt briljant, det ska jag igenom. Och 300, så det är väl de som han har gjort. Sen är det ju, som sagt, de andra, så här Batman vs Superman och ja, Rebel Moon, det har ju inte varit bra. Snart kommer ju Rebel Moon part 2. Det blir kul att följa den. Ja, men vi får väl sluta där för idag. Nu har vi pratat tillräckligt. Hoppas att ni trivdes och att ni har sett Dune innan. Annars får ni skälla på oss på något sätt. Men vi tackar för den här gången, så hörs vi förmodligen nästa vecka igen. Ha det så fint.
Ha det bra.